There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I veckans podd har Tobias blivit jagad av ungerska vakter.
Gabriel har stått ett manskör i Köpenhamn.
Vi hyllar hjältinnan Emma Schultz för hennes heroiska insats.
Vi ger oss in i kroppsidealsdebatten.
Och till sist listar vi 3 ministerposter vi kan tänka oss.
Nu kör vi!
I säng med Tobias och Gabriel.
Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel.
Och det är jag som är Tobias. Jag pratade med en pappa i veckan, Gabriel.
Mm.
Och han hade sådana problem för att han försökte kommunicera med sina barn, sina ungdomar. Mm. Men han tyckte att det enda den här sociala medien som fungerar att kommunicera på var Swish. Då svarade barnen direkt.
Ja, det förstår jag. Ja. Tackar för det.
Aldrig någonsin på Facebook eller på Instagram. Det var jag helt ute. Ja,
det är ett underskattat sociala medier faktiskt. Instagram och TikTok slänger iväg. Ja. Swish, det är det som gör.
Och då, om du vill ha en bra connection med dina barn så ska du använda Swish väldigt mycket. Alltså. Det är som ett tips till alla föräldrar där ute. Då svarar direkt, så att säga. Va?
Förstår jag.
Och han brukar också få sån här ett sms också ibland. Så bara va? 50 kronor frågetecken och så kan swisha direkt.
Så praktiskt.
Ja, det är så bra.
Ja.
Alltså, men hur kan det vara så? För det där med swish, alltså, först är det ju en fantastisk app att vi har den nu, att man kan swisha så snabbt, man kan göra att ordna alla ekonomiska förhandlingshavanden. Men också att det är så att barn bara kan swisha 50 spänn.
Mm.
Ja. Har du det där igen?
Nej, inte på de grunderna. Nej. Men jag swishar ju nu kommer jag ihåg att jag glömde swisha för maten igår. Vi har inte gemensam ekonomi.
Har ni inte?
Nej.
Inte prenup.
Och du lät helt såhär chockad över det. Brukar man ha den när man är liksom sambo?
Ja, alltså 5-årsgränsen. Då är det,
då är det gemensam
definitivt.
Ekonomi. Allt mitt är ditt. Är det så då? Eller?
Ja, mikasso kassa.
Okej. Nej, men så vi har inte gjort så här så att vi har tagit en pott med pengar som man lägger varje månad till mat. Utan vi gör så att vi tar varannan gång, typ.
Aha.
Mm. Och ibland så swishar vi. Och jag vet, det funkar bra. Mm. Det är alltid så här, när han är på väg hem. Ska jag köpa med någonting? Mm. Och jag är likadan. Ska jag köpa med någonting? Mm. Så att liksom, det funkar
ju. Det är bra. Alltså, det är det bästa med att vara singel. Alltså, att man har sin egen ekonomi och slipper hålla på där fram och tillbaka.
Mm.
Ja, för att, men jag är skitdålig på swisha. Alltså, jag vet inte hur det fungerar.
Men det är så irriterande att det inte finns ett swish utomlands. Ja. Att det inte finns så här ett europeiskt swish.
Mm. Har inte du Spanien det?
Nej. Nej. De har någonting, tror jag. Men det är någonting som inte jag vet vad det är.
Ja, du kan inte spanska.
Nej,
du kan inte fråga. Do you have swish? Vips heter det på norska.
Ja, det är väl roligt.
Och på danska
heter det... Vips var pengarna borta.
Ja, och på danska heter det...
På riktigt?
Ja, ude.
Nej.
Nej, jag skojar.
Jag ska inte förvåna mig.
Ja, bra. Men du, jag är så nyfiken på vad som hänt i din vecka. Så är det dags att gå på just hänt i veckan.
Hänt i veckan, hänt i veckan. Jag bara undrar vad har hänt i veckan.
Ja, vi är ju lite sena med den här podden.
Ja, och det ber vi om ursäkt för.
Det ber vi väldigt mycket om ursäkt för. Och vi har liksom inte fått ihop det bara helt enkelt. Alltså grunden är så här, nu ska jag säga vad grunden är. Min dator gick sönder.
Ja, och då är ju hela veckan förstörd.
Då är hela veckan förstörd. Min dator bara, den bara dog. Det som hände var det att jag brukar aldrig stänga av min dator. Mm. Men nu så tänker
jag... Det kan jag säga är en av grunderna till att den går sönder, kan jag säga.
Är det så?
Alltså, om inte datorn får ladda om och vila då och då, så kan jag säga då får den...
Ja, men nu fick den ju vila. Total, och då dog den.
Den eviga vila.
Då blev det den eviga vila. Det var precis så det var. För att jag tänkte nu ska jag spara lite på elen då. När det är såna elkostnader.
Vad
och då tänkte jag, nu ska jag stänga av den här datorn. Och då gjorde jag det. Nästa morgon jag skulle sätta på den, så ville den inte bli påsatt. Höll jag på.
Och det är ett evigt återkommande problem. Om man en gång stängt av och lämnat, så vill man inte påsa den.
Den gick inte igång. Mm. Och sen den dagen har jag inte... Jag gick till och med till en sån här databutik och de kunde inte få igång den heller. Så det, den är helt död.
Men vad hände med allt material?
Ja, det vet jag inte. Dit har jag inte kommit än. Så det är kvar där i. De sa att de förmodligen kan ta ut hårddisken om jag kommer där. Men så tänkte jag har ju iCloud. För jag har ju så mycket grejer i min dator. Behöver jag ens en gång börja om och stoppa in all skit i datorn igen då? Är det inte bättre att bara köpa iCloud och tanka ner när man behöver lite dokument här och där?
Jo, absolut.
Jag behöver inte ha allting som jag har i datorn inte. Som jag har sparat i hela mitt liv.
Det som är irriterande tycker jag är att nu i och med att jag har mer space på min telefon, så sparas ju allting på iCloud. Mm. Och ska man då ha en bild eller en film som ligger då på vanligtvis i bilder, det ligger ju nu på iCloud och så tankas ner varje gång. Och det kan ju vara extremt problemet.
Om man har dålig mottagning så är det ju
ofta. Ja, verkligen. Man har ju ofta dålig mottagning. Alltså,
det känns så.
Det är inte ofta man tänker sig bara, fy fan vilken bra mottagning.
Nej, det är inte ofta det.
Nej.
Okej, så kontentan av det då. Min dator dog. Mm. Jag hann inte köpa någon ny. Eller rättare sagt, jag är en människa som behöver lite tid för att köpa en ny dator.
Åh herregud, kommer det att ta lika lång tid som lägenheten på Mallorca?
Förmodligen.
10 år senare kommer det hit.
Och sen har jag varit ute och rest hela veckan, du har varit ute och rest hela veckan. Så jag har inte kunnat kommunicera med det och spela in en podd, för att jag har bara haft mobilen som jag både spelar in podden på, och jag kan inte samtidigt ringa upp dig. Så att det gick inte helt.
Men det är som att allting som du har som har någon typ av teknisk funktion försvinner och går sönder.
Det är så.
Eller för du hade en jättestor och fin mikrofon. Mm. Kommer du den som vi spelade in podden på, som var så här superproffsig?
Yes.
Den försvann också.
Den gick ju sönder under en poddinspelning. Mm. Helt plötsligt när vi hade spelat klart helt avsnittet, så fanns det inget avsnitt kvar.
Nej.
Så den vågade inte jag röra.
Så nu kan ni veta, alla följare, att vi spelade in på 7 olika plattor och datorer och mikrofoner, så det här kommer aldrig hända igen.
Nej.
För att allting skulle gå sönder samtidigt. Så.
Verkligen, nu är vi dubbelgarderade idag.
Får jag börja? Jag kommer precis just nu ifrån en helt fantastisk upplevelse. Jag har alltså varit på talarnas första breakfast club på Clarion Sign.
Oh, wow.
Vi bjöd in i våra gemensamma kunder, både vi och då Clarion Signs kunder, för att lyssna på en frukostföreläsning.
Ja.
Och idag så var det då den helt enastående Emma Schultz. Vet du vem det är?
Nej.
Det är hon, sexbarns mamman som räddade sina barn ur det brinnande huset.
Ja.
I Edsbyn, som jag nu fick lära mig idag. Inte ligger här i Dalen, utan ligger då i Hälsingland. Ja. Jag presenterade vet du, då henne som Emma från Helgedalen. Men det var hon inte alls. Men vilken historia. Alltså jag har ju hört sommarpratet, vilket var tårdrypande. Men höst. Var i samma rum och höra Emma prata om den här upplevelsen. Och hur de då får kämpa liksom i det här helt övertända huset. Och hitta sina 6 barn. Att hon ibland inte ens kan... Hon kan försöka räkna till 6, men hon får det bara till 4 eller 5 hela tiden. Mm. Och hon känner på att det saknas ett barn. Hennes 1,5 årig dotter är någonstans här. Och hon släpar sig in för att huden... Hon är så sönderbränd. 93% av hennes kropp är helt sönderbränd. Det är som skinnet korvar sig så här. Fotsula hänger i slamser efter hennes fötter. Alltså bilderna i det här bildspelet är så, det är så fruktansvärt att se. Men hon släpar sig in och ser sin dotter 1,5 år. Står den här spjälsängen helt sotig i ansiktet. Och bara, hon har inte ens styrka att ta sig upp för spjällarna, vet du, mamman. Så här bara. Men på något sätt när hon ser sin dotter, så får hon extra kraft och kan liksom hävas upp och ta dottern under sin arm och släppa ut henne. Medan en av barnen har hoppat ner från andra våningen. Ner på, bara för att de ska rädda sig. Så hon kan hämta en steg och få ner resten av barnen.
Bröt hon benen och allting?
Nej, och de hoppade och klarade sig och kunde hämta grannen. Så kunde få upp en steg till balkongen och rädda allihopa. Och mirakulöst så får hon liksom Emma ner alla barnen. Helt oskadda från det här huset. Som liksom, är helt övertänt. Och själv var hon då tillbaka då med 93% brännskador av andra och tredje graden. Och det är ju så här, hon, när hon sitter i, först ska de försöka få henne då i en helikopter, för de tänker att de kommer inte överleva en ambulansfärd till något sjukhus i vårt Esby. Det är som 30 kilometer till närmaste sjukhus. Och helikoptern kan inte landa på gården för det är för dimmigt. Så hon måste in i ambulansen. Och då brukar man alltid söva, när det är så mycket brännskador brukar man alltid söva, men det går inte. Hon kan inte göra, man vågar inte besöva henne. Och för att få in liksom, i en öppning i kroppen på henne, så måste hon sticka in ett rör i benmärgen på henne utan bedövning, så bara så här, för att pumpa in 40 liter vatten. Alltså, hon berättar och hon gråter själv, och det är så här, ingen i det här rummet sitter och är oberörd. Nej. Alltså alla bara, det bara väller ner med tårar. Mm. Men det bästa av allting på hela föreläsningen var när hon klarar sig ju naturligtvis då, och alla barnen klarar sig, och hur de får träffa barnen igen, liksom det är hennes enda mål, liksom att få träffa sina barn och krama dem en sista gång. Det är hennes enda mål när de ligger på sjukhuset. Men i alla fall, men det finaste tycker jag var när hon något år senare, hon är så mer återställd i alla fall, så här, när hennes 12-åriga dotter kommer och frågar så här, mamma, kommer du kunna gå ut igen och ha en linne på dig, eller klänning, kommer du våga visa upp dig så här, med den här kroppen du har fått nu som är helt sönderbränd? Mm. Och då så tänker hon tillbaka på alla gånger som hon har stått så här och hatat sig själv i spegeln innan olyckan och även efter olyckan, och bara hur ska jag kunna leva med det här? Jag hatar mig själv innan, hur ska jag nu kunna leva med de här ären också? Och då får hon ta ett beslut, bara så här, antingen så är jag nu den bästa mamman och den bästa förebilden någonsin och säga att självklart ska jag bo på stranden med i en sommarklänning. Och tar det beslutet bara så här, och är den bästa förebilden och mamman som man någonsin kan vara. Att hon bär sina ärr med stolthet. Och, det, och hennes dotters ansikte skiner upp. Och bara, hon är så lättad att hon får vara med sin mamma. Och hon kan vara den här förebilden. Ja. Det är kroppsideal som bara alla borde ha. Liksom. Nej, det var så här, alltså.
Hur mår hon idag?
Och fortfarande otroligt mycket sviter naturligtvis efter de här skadorna.
Hur länge sedan var det?
Det är 2019.
Oj, det är ganska
nyligen. Så det är tre år sedan.
Men gud, det är inte alls länge sedan.
Nej. Och hennes kropp är, när de får tvungna att ta så mycket, det enda som räddas egentligen var ansiktet och underlivet. Det enda som inte skadat på henne. Och där har de liksom på huvudet har de då tagit så här, skrapat huvud för att få upp så mycket hud som möjligt för att lappa ihop hennes kropp. Alltså det var bara öppet, det var som öppna sår, allting. Så här. Så hon trodde inte hon skulle få ha håret kvar liksom där. Men nu har hon jättefint hår. Och mamma sa idag att hon har finare hår idag än innan olyckan. Nej. Och alla som var där idag tänkte så här, den här föreläsningen måste vi bara ha.
Mm.
Alltså det finns ingen som kan gå därifrån och inte vara oberörd.
Ja.
Det är helt
om man får perspektiv på livet.
Exakt! Och vilken förebild för unga idag. Så här, bara, att det här, alltså, bara man får se baksidan på, var nöjd med din kropp. Mm. Alltså allting som du har är så perfekt i jämförelse då med vad det kan vara liksom.
Ja,
nej, det var fantastiskt.
Oj, 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 ja, det förstår jag. Vilken start på dagen.
Ja, många sa såhär bara, ska du kunna orka gå tillbaka och jobba när man är helt dränerad. Men ändå hoppfull på något sätt.
Ja. Ja, vad härligt. Du, Tobias, jag har ju också då haft glädjen att få landsätta min föreläsning den här veckan.
Berätta, hur?
Ja, jag har pratat om det här i podden då ganska mycket innan. Och i måndags då för en vecka sedan så gjorde jag det här. Och grejen var den att jag skulle alltså börja göra den här första föreläsningen i Katrineholm, utanför Katrineholm. Så att jag hade liksom förberett mig på att det kunde vara människor som jag känner där. Och det var ju till och med folk som gick i min skola som var där.
Oh my.
I min årskurs.
Oh my god.
Ja. Och då blir det ju, det blir ju när man ser, för jag menar, min föreläsning handlar ju mycket om mitt liv och det handlar ju om min skoltid och liksom det som har hänt efter och hur jag har kämpat med panikångest och hur det var att vara utanför i skolan och hela den här grejen. Och när det liksom, när det sitter människor då som har gått vid min sida under det här, plus att man visar bilder då från liksom min skola, alltså allt blir ju så verkligt när folk liksom har en relation till allting.
Ja, och du blir ju en reality check, alltså bara det här, både för dig och för dem.
Verkligen.
Du sätter liksom i rötterna där det här hände ju här med de här människorna.
Så att jag var lite så här. För att jag kommer ihåg första gången när jag släppte min bok, så gjorde jag Nyhetsmorgon. Det var den första grejen jag gjorde. Och då tänkte jag så här, kommer jag klara av att prata om det här utan att bli berörd själv? Du vet, så här. Kommer jag klara av att nu sitta och bli intervjuad och berätta allting och inte liksom börja gråta? Och då kände jag efter den intervjun att det gör jag. För det känns lite grann som att jag har lämnat den personen som jag var. Det är en del av mig, men det var då, nu är nu. Mm. Och jag kan liksom omfamna den Gabriel som var då och gå vidare. Men sen så tänkte jag då, nu ska jag göra det här liksom som en föreläsning, jag ska prata om det här igen och också då se ansikten som jag känner igen som sitter här ute, som liksom har gått vid min sida på något sätt liksom, även fast vi kanske inte har umgått så mycket. Så, så det var så mycket saker som jag gick igenom den här dagen när jag gjorde den här föreläsningen. Men så skönt det var att få göra det här. Och efteråt, det har varit alltså en blessing. Och jag har fått så mycket fin respons. Även från folk liksom som då säkert känner mig sen förut. Så det var fantastiskt att få göra det här. Och så var det så gulligt på morgonen då. För att då åkte jag ville åka, jag hade kunnat åka hem till mamma och pappa och bott där över natten innan. Men jag kände att jag vill ha de här timmarna i bilen. Jag tycker det är ganska skönt på morgonen att ha några timmar i bilen innan man ska göra någonting. Samla sig, kunna gå igenom hela föreläsningen i huvudet en gång till innan man ska. Så att jag gick upp typ klockan 5 och så åkte jag iväg. Och så kommer Dejan upp då. Och så ska jag, vi brukar alltid så här pussa farväl i dörren när man ska göra någonting. Ja, så gick han upp så här jättetidigt och så stod han där. Och så ser jag att han har ett glas vatten i handen. Så bara, är du törstig? Liksom. Han bara, nej. Och så vänder jag mig om och så kastar han vatten efter mig. Och jag bara, vad gör du för någonting? Ja, men det här är en tradition vi har i vårt land. Det är, man önskar lycka till genom att kasta vatten efter någon.
Jag önskar jag orkar så här.
Jag bara, så här. Hur gulligt.
Hitta på det själv eller?
jag trodde det där. Han sa det, nej men så här gör vi så här, om man har en stor grej så här som man ska göra
så,
man...
så du gick blöt därifrån.
Jag gick blöt därifrån. Det var bara lite så här vatten, så man kastar ris efter en brud typ.
Det är mer, alltså det är mer, mindre hälsovådligt eller miljövådligt än vad det där riset är.
Var inte det lite kul?
Men tillbaka till vad fick du reaktioner och vad sa folk?
Nej, men för det första så var det ju många som grät.
Grät du då? Kunde du hålla det?
Ja, jag klarade det. Absolut. Absolut. Och det är ju vissa passager där man känner att liksom, som är väldigt dramatiska när jag står på relingen och ska hoppa och ta mitt liv. Det är klart att liksom hela de där grejerna är ju, och när man berättar det så det blir ju väldigt nära. Men man får ju också försöka vara inne i, ja, du har ju alla svar på det här. Gråter du varje gång?
Alltså inte jämnt. Det beror på hur inramningen är på något sätt, tycker jag. Men jag vet ju också att man måste liksom gå in i känslan och hur jobbig den är. Och jag tycker att det är någonting som är så befriande i att göra det. Att gå in och låta känslan komma tillbaka. För varje gång så blir det lite mildare på något sätt. Och jag måste göra det. Jag måste gå in i den fast det är skitjobbigt. Så alltså i måttliga mängder. Och jag tänker också bara som Emma idag, när hon blir berörd på scen, det är ju det som skapar hela, vet du, stämningen.
Såklart, men för henne är det också så färskt. Jag menar, det att hon ens en gång kan prata om det här.
Jag tycker inte det spelar någon roll. Alltså, tänk när du står där på den här relingen, alltså, det kommer ju aldrig försvinna, den känslan.
Nej, det är klart den inte gör. Det är klart att den känslan finns kvar. Men återigen, som jag säger, alltså, jag menar, jag känner också att jag har... När jag bestämde mig för att gå tillbaka, alltså lämna relingen och bestämde mig för att välja livet, där gjorde jag ett avstamp att nu börjar ett nytt kapitel i mitt liv. Och det har jag liksom också med mig, att jag menar, det var då, nu på något sätt. Och även fast det är jobbigt och jag liksom blir berörd av det, så känner jag ändå att jag går inte liksom och känner att... Nej. Jag går inte och sörjer det.
Nej.
längre.
Och jag vill inte att du ska börja gråta där, men på något sätt så tror jag att man som publik så är det ännu starkare om jag får vara med på den vändningen.
Jag förstår.
Det krävs ju också, men man vill ju även värja sig själv, sin egen hjärta och sin egen integritet och sin egen, alltså det är ju sjukt naken att stå där och gråta på scen och känna att de ska komma.
Men det är inte så att jag står och håller tillbaka. Jag är inte rädd för att gråta offentligt, absolut inte så.
Nej, det tycker jag hela tiden, alltså. Du är så blöd hela tiden.
Ja, men jag är väldigt blöd. Ja, i alla fall, kontentan av detta var att det var väldigt en härlig upplevelse att få göra det här. Och jag är väldigt tacksam för det. Och sen så gjorde vi en liten paus efter det. Jag tog en liten fikapaus. Jag fick prata med lite människor och så. Och sen så körde jag då ett sångpass efter det också. Med allihop. Och det var så härligt att kunna få gå. Från det man har berättat om sitt liv. Och sen så då kunna också få visa. Och kunna få entusiasmera. Precis. Och liksom få att de får ändå gå där med energi och få glädje liksom.
Men det är också vilken styrka det är som föreläsare att ha någonting extra också att erbjuda. Alltså det är dels en tankeväckande, någonting som får med sig en inspirationsföreläsning, men sen också få göra en fysisk aktivitet efteråt som man bara kan ge dem som en extra bonus, som liksom grädda på moset.
Grädde på moset.
Det
är väldigt tidigt när vi poddar idag.
Åh, sjukt tidigt.
Klockan är 10:09. I säng med
Tobias Gabriel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du är från Katrineholm till Budapest, tänkte jag.
Ja, får jag höra.
Nej, men vi träffade ju en kille på Kilimanjaro från Tyskland som nu är och pluggar till veterinär i Budapest. Och han var ju här för några veckor sedan, tänkte jag. Då får jag åka och resa på honom i Budapest. Och jag flög ner dit i lördags och vi tänkte, jag har ju sett Budapest. Jag var där för länge sedan, så jag har sett Budapest och bara källorna. Så vi går ut på en roadtrip.
Och gjorde Ungern.
Liksom. Gjorde Ungern, precis. Ja. Balaton sjön som är en av de största sjöarna i alla fall i Östeuropa. Så är det inte så stora som i Ryssland. Men en väldigt stor sjö i alla fall. Kanske typ som Vättern, kan jag tänka mig. Det blir en stor sjö här i Sverige också. Ja, så roadtrip där då. Och det började med att jag kom då och hämtade honom. Och då hade han gjort massäck till oss här. Ja, en couscous-sallad som han gjort. Som han hade en glasskål som han tog med sig i bilen. Nej. Det var väldigt fint. Det var inget Tupperware direkt, utan det var bara en glasskål.
Det var fint.
Ja, som ställde bak.
Varför är det Tupperware bättre än glasskål?
Nej, men jag tänker bara, det var bara lite otraditionellt, tyckte jag, som med sig en glasskål på en roadtrip. Så att man ser en glasskål liksom. Okay. Förstår du vad jag menar? Ja, öppning, ingenting över, så bara så här, varsågod, här har.
Alltså, han hade inte lagt någon plast på, eller?
Nej. Han är ju inte så gammal. Och så åkte vi i alla fall mot den här sjön i alla fall då. Och vårt första mål var att åka till en sån här tempererad sjö, så här, typ en termisk sjö. Det var så nog 2 timmar bort ungefär. Ja, i Hevits heter det, Hevits. Och det var liksom vårt första mål. Och det var ganska sent, vi började bli såhär vid 7:30-8 på kvällen sen när vi kom fram. Och då var den här sjön inhägnad, förstår du.
Oj.
Ja, så att det var liksom helt med staket runt alltihopa. Till man, vi har ju inte åkt hela vägen, för vi måste ju bada den här sjön nu ändå här. Ja. Mm. Så vi tänkte att vi får hoppa över det här staketet som var typ 3 meter högt.
Okej.
Okay. Mm. Och tänkte vi får, vi hade ju inte, vi hade inga badkläder.
Var det krokodiler?
Nej, det var inga krokodiler, förstår du? Det kunde man inte tro, men det var inte det. Nej. Inte den här tempererade sjön. Nej, och då och så ja, bara näck och så här. Och så badade så här försiktigt så inte så komma några
vakter. Och du gjorde allt här i Ungern?
I Ungern,
typ, ja. Är det farligaste landet i världen, yes. Är det inte det, eller? Eller det var i min värld.
Då kommer det vakter.
Såklart.
Då kommer det vakter. Och vi får ju panik, vet du, så här. Så vi bara... Alltså på bara skor liksom, och nakna så springer vi så här mot staketet så här, bara våra kläder så här, och springer och så här, och här,
kom ni över staketet då?
Jag hade glömt mina strumpor så här, lite så här happy socks där med massa färger på,
och de kostar massa pengar också.
Och slänger vi typ över det här staketet med så här piggar på så här, så min jacka fastnar så här på piggarna så här. Och han hoppar över, det är faktiskt en gate så här där, men han hoppar över där. Och sen när vi kommer över, då går dörren upp så här. Då var den var öppen, den där gate. Kunde han bara gått in.
Såklart.
Ja. Och på med alla kläder snabbt så bara, så låtsas som ingenting. Liksom, bara, mm. Ja, herregud. Ja, det var i alla fall väldigt mycket.
Kom vakterna sen eller?
Vakterna, men de fångade oss inte. Nej, okej. Ja, så, och det, så, det körs så här, en larm där.
Nej, kanske inte helt otippat om det är inhägnat, om man bryter sig in och ja. Att det finns ett larm också.
Jag känner inte igen mig själv.
Var det ett badhus det här?
Ja, men det var typ som det var en badanläggning typ runt så här. Och så var det som en jättestor sjö så här, men vi hade inte gått så långt ifrån badanläggningen. Nej. Så det ska gå lite till lite okay. Bit till kanske ska gå. Mm. I alla fall, men kom i alla fall därifrån och det var sjuk adrenalin måste jag säga. Alltså det var, tänk att det kunde vara hundar så här otäckt som hade kommit efter oss, men det var inte.
Ja, jag hade varit livrädd.
Du hade varit livrädd i alla fall, och det var jag också. Och jag skyller på honom, för han
nej, men han är ung och han är ju fortfarande liksom, han förstår inte kanske konsekvenserna.
Nej, inga konsekvenser alls. Och det har inte jag heller, så jag
är inte... Det är ju lite befriande ändå att man är fortfarande där, att man inte förstår vad som kan hända, eller?
Och det blir en otroligt bra story. Jag tänkte att det bara, det är bra på podden. Kommer till hotellet i alla fall, ett spa-hotell som ligger lite längre bort, och då får vi ett rum. Och så kommer vi upp på rummet och går in, och då står det 2 nakna tjejer i rummet.
Nej, nu skojar du.
Sånt. Rummet är alltså upptaget. Och
det,
när vi kommer
det var upptaget. Jag trodde de hade tagit dit fot. Här ska vi överraska 2 killar som kommer på besök. De kommer bli jätteglada om det står 2 prostituerade och väntar. Så var det inte.
Jag tror att tänkte.
Nej, men det var en surprise från hotellet.
Jag stängde dörren direkt. Vad fan är det som händer här? Har vi fått ett upptaget rum? Det kanske var så. Du säger kanske att det var så det var.
Men det var en surprise från hotellet.
En treat. Ja, det heter det en retreat.
Det är inte som en retreat. Usch, vad hemskt.
Nej.
Och vi är nu ska vi klara det här. Vi är emot allt som har med prostitution att göra. Absolut inte. Det var inte alls så.
Nej.
Men nu var det ju som det var. Det stod 2 kvinnor där.
Exakt. Och då var det bara, nu var det bara ett skämt.
Det här var ett skämt. Skämt. Förlåt.
Ja, skämt. Usch. Hemskt.
Prostitution är aldrig okej.
Aldrig okej. No. Och det var ju inte det här. Det var ett upptaget rum.
Jag förstår.
Och de var nakna. Så jag gick ner. Då gick jag ner till restitutionen och stövlade ner. Så bara, vad är det här? Jag skulle ge mig ett upptaget rum. Liksom. Mm-hmm. Vad är det för passong här egentligen på hotellet? Liksom. Och då fick vi förstå att det bodde typ gratis.
Hos tjejen.
Knä oss in där.
Och delade rum.
Och så Manuela och Jacqueline. Ja. Okay.
Ja. Men det var... Så ni fick rummet
gratis? Nej, vi fick inte gratis, men vi fick i alla fall, vi fick mycket bättre rum. Och så fick vi vara där hela dagen efteråt och bara spara mycket ville. Och tog massage och det var, alltså det var helt så läckert alltså. Så, och så var det ju sommar nere. Alltså det var ju som ung ganska långt söderut. Så att det är ju inte så här. Det var ju som det var här, 5 grader och regn. Det var så jävla skönt. Nej, och så det var en tasting på det. Och sen så var det en magisk tur till Budapest.
Vad häftigt.
Ja.
Men hur många mil åkte den här, vet du det?
Ja, vi åkte den här 2,5-3 timmar vet du, varje väg ungefär. Så det var inte så mycket. Man hinner inte så mycket. Jag tänkte på det faktiskt också här. Alltså, nu har vi varit där då på andra sidan här sjön i Ungern.
Mm.
Tänk vad många ställen det finns i Europa som man absolut aldrig kommer se. Så man bara, hinner inte se allting. Ja. Alltså, vi säger lite av världen. Hur stor är världen?
Och vad mer man skulle åka bil. Alltså, vad mer man skulle... Istället för att alltid flyga när man åker någonstans, bara åka från A till B, så skulle man göra de här roadtripsen som jag gjorde med mina föräldrar när jag var liten. När vi åkte till Italien varje sommar. Alltså så, det är ovärderlig. Alltså saker man får se på vägen. Det är fantastiskt. Det finns, som du säger, det finns ju så många vackra ställen som man aldrig skulle komma till annars.
Ja, verkligen. Alltså det är ju så vackert. Och solnedgången där när vi går på den här vineyard tasting, wine tasting på den här vingården. Alltså det var alltså makalöst. Över sjön så var det lite berg i bakgrunden så här bara, och ganska högt, och så går vi åt med sjukt god hummus och tasteade vin. Det var så fruktansvärt trevligt.
Gud,
ja. Det som är otäckt, han är ju veterinärstuderande. Och så när vi var hemma i hans lägenhet så hade han hundskelett liggande som han köper. Det var otäckt.
Köper hundskelett? Var är då någonstans?
Jag precis på svarta marknaden antagligen. Nej, men man kan köpa hundskelett som man kan ha som veterinärstuderande, som man kan öva på liksom, och lära sig hur det ser ut. Tänk dig själv om du ska hålla på
och på Blocket typ.
Ja, typ. Alltså jag tänker att alltså vad konstigt bara. Du ska köpa lite böcker här och så köper du lite hundskelett liksom, för man ska kunna lära sig. För det måste man ju göra. Varför, hur ska man kunna veta annars? Jag tänkte på det med läkarstuderande och veterinärer och så här. De måste ju öva på någonting.
Mm.
Alltså, köper man ett människoskelett också som läkare då?
Kan man inte öva på så här gosedjur?
Det är så sjukt, så konstigt. Alltså, så kan man göra det. Nej, men, på riktigt.
Jo, men speciellt om man jobbar med... Ja, nej, det kanske inte.
Men jag tänker också bara som läkare eller som då veterinär. Det måste ju finnas tusentals... Alltså metoder och operationer som man måste göra som man aldrig har gjort förut. Som man bara, kanske bara läst om, liksom kolla på sig. Jag fattar att man kan
göra. Ja, så är det första gången
man övar på döda djur, så kanske man kan göra. Men ändå, att första gången gör någonting på ett levande djur. Kanske, att det är första gången som man verkligen gör det. Måste ju finnas skitdåliga veterinärer också som inte är bra
så
på det.
Såklart att det gör.
Som inte, och som hoppar över en del klasser och bara så här, nej men då det fuskar jag liksom till.
Det är väl då, det är väl då de säger det. Åh, lilla Hampus, han somnade in.
Ja, precis. Han har ju flyttat en gård nu. Springer och är jätteglad. Det är jag jagar kaniner.
Det är
många såna historier tror jag på på veterinärskolorna i Ungern.
Det är där de kommer ifrån.
Ja. På det måste jag bara säga, Ungern och hundar. Alltså det är ju fruktansvärt. Alltså, men jag är där för nu, 97 då jag var där sist. En del år sedan, 25 år sedan. Och då var jag på utbyte där borta. Och då, som vi var i Budapest, så såg vi en hund som hade parats med en annan hund. Typ en så här, typ greyhound med en chihuahua, typ så här. Så den hunden sprack av ungarna i magen. Den sprack, själv sprack. Och den rann ut med buken på henne.
Nej.
Och det är så fruktansvärt vidrigt.
Att man, för att ungarna var så stora.
Ja, det blev så stora i den hundens mage.
Såg du det här?
Ja, jag såg det.
Det hände när du var i ungen. Det precis den dagen.
Det hände när det var sjukaste som sett i mitt liv. Det är det vidrigaste jag sett i hela
mitt liv. Du är med om så konstiga saker. Så att det är
inte... Ja, men hur kan... Den är inte många som har sagt att jag har sett en hundspricka på den. Alltså, det är så, det var fruktansvärt hemskt.
Ja, det förstår jag.
Usch.
Usch, men inte den här gången då?
Nej, nu tog jag bara skelett.
Ja, det var bra det.
I säng med Tobias och Gabriel.
Jag har varit på Mallorca.
Nej, första gången. Va?
Alltså grejen var så här att jag har inte varit på Mallorca nu på 2 månader nästan. Och jag tänkte så här, finns min lägenhet kvar? Så jag var tvungen att åka. Sanningen är att jag hade bokat den här resan för jättelänge sedan. För att jag hade bokat någonting under hösten. Bara så att jag skulle kunna hinna komma dit. Och jag bokade ett billigt flyg fram och tillbaka. Men sen så då fick jag ju in lite jobb. Så att jag kunde inte vara där hela helgen.
Nej.
Men så tänkte jag åker ändå ner. Så att jag åkte ner torsdag och åkte hem lördag. Mm. Så att det var en väldigt, väldigt kortis. Men precis som du sa med Ungern. Man kommer till Mallorca och det är högsommar. Mm. Alltså Tobias, högsommar på ett sätt som inte går att beskriva. Alltså det är 25 grader i vattnet. I vattnet, jag vet att du ska åka dit på lördag. I oktober, jag hade glömt bort att det är så här fint.
Mm.
Jag hade alltså dagar på stranden som var helt ljuvliga. Det är alltså när det är som allra varmast i Sverige, så var det nu.
Jag älskar det. Och jag ska njuta i fulla drag.
Ja, det ska du verkligen göra. Verkligen. Mm. Det är inte klokt. Jag känner, varför utnyttjar man inte Mallorca mer?
Varför inte alla där?
Varför inte alla där? Oktober, varför flyttar vi inte Sverige dit?
Ja.
Nej, men alltså, åh, så härligt. Och nu har jag fått ordning på vattnet i lägenheten. Mm. Så att allting funkar nu. Och det
vad, känns... vad är det som inte har funkat?
Kommer du ihåg att vattnet försvann ju? Jag hade inget vatten. En dag när min kvinna som hjälper mig, Inger som hjälper mig att vattna blommorna, uh-huh, kom dit, fanns det inget vatten i kranen. Allt var borta, fanns inget vatten.
Är det grannen som har lett om
vattnet? Ja, det skulle man kunna tro. Då var det någon pump som hade... Så jag fick dra igång ett stort maskineri med hantverkare som kom dit. Och då var det någon pump som hade slutat fungera. Ja. Så, men nu så funkade vattnet i alla fall. Så det var jättebra. Men jag måste känna, även fast det var bara två dagar, så var det så värt att åka dit. För att också när man har så här lite tid, då gör man det mesta av någonting. Och det är också så härligt att jag reste med handbagage för första gången.
Åh, vilken frihet.
Förstår du? När jag klev av planet, 10:10. Jag gick och hämtade upp min hyrbil. 10:20 var jag i lägenheten. Det tog en halvtimme från att jag gick av planet till jag var i lägenheten.
Och ni förstår ju inte när jag lyssnar här, men ni har inte sett Gabriel kanske under hur han reser. Alltså, han brukar ju ha en illgrön stor koffert som är som en sån här container som man fraktar bilar med på båtar. Så stor är den. Så här. Och den är överfylld. Alltså bara, så att du reser med handbagage är ju faktiskt helt...
Nej, det är faktiskt fantastiskt. Ja, nu har jag byggt upp en liten garderob på Mallorca.
Ja, så har det.
Ja. Men så tänkte jag, nu ska jag vara där 2 dagar. Ja. Så jag kanske inte behöver ta med mig så mycket.
Nej.
Så, fantastisk upplevelse. Sen åkte jag då direkt från Mallorca till Köpenhamn.
Mm.
Och i Köpenhamn så hade jag då ett företagsjobb. Och det här var så speciellt. För att det var ett stort företag då som heter Sweco. Sweco.
Sweco. Oh, svensken.
Exakt. Som hade en konferens i Köpenhamn. 300 personer. Och de hade då börjat på torsdagen. Och sen hade de haft konferens då i 3 dagar. Och jag skulle komma in söndag morgon. 10:00 och avsluta den här konferensen.
Och de hade gått hem tidigt på lördag förstås.
De hade gått hem tidigt på lördagen. Ja. Och då så tänkte jag såhär, okej, så jag skulle köra då 1:15 skulle jag köra då sångaktivitet. De skulle stå upp i ett stort rum, de skulle komma in, det skulle vara helt svart i lokalen. Mm. Sen skulle det tändas upp och sen så skulle liksom jag vara på skärmarna och sen så skulle vi dra igång och sjunga. Och jag, du vet, jag tänker såhär, jag hade tack och lov inte frågat så mycket innan, vad är det för klientel som jobbar på Sweco? Är det liksom... mycket män, är det mycket kvinnor, är det unga eller gamla? Så jag visste inte så mycket. Jag visste att det skulle vara 300 personer som skulle vara där. Det var det jag visste. Och jag är väldigt glad för att jag inte visste om det. För att när jag går in i det här mörka rummet och lamporna tänds upp, så ser jag då 200 av de här 300, så var det 250 som var killar. Inget ont om killar.
Nej.
Men det brukar alltid vara lättare att sjunga med tjejer. Ja. Det är, om man tittar på mina körer så är det mest tjejer.
Är det så?
Kör. Ja, det är mest kvinnor.
Mm.
Ja, 250 grejer. Sen då, 2/3 av de här killarna var i åldern 25-30. En söndag morgon 10:00. De hade haft fest fram till 3 p.m. Du kan ju tänka dig vad min första syn var. Det var inte särskilt att när jag säger, nu ska vi sjunga. Ja, det var ju inte att det blev ett det blev ju inte ett jättejubel 10:00 på morgonen, utan man ser liksom hur de står trötta, har säkert liksom bara, du vet,
du kanske bara, god morgon.
Ja,
riktigt vaken än. God morgon.
Och jag tänker så här, hur ska det här gå? En och en halv timme ska vi nu försöka liksom få tiden att gå. Och då brukar jag göra så här, jag brukar alltid börja när jag gör såna här företagsaktiviteter, det brukar jag börja med kören också, med en dansuppvärmning.
Mm.
Och då tänkte jag, det är nog inte läge att göra dansuppvärmning först. Nej. Utan jag började göra lite vanlig stretching först, att de fick gäspa. Och sen gjorde jag någonting som var smart. Jag gjorde en sån här, alltså en röst där de fick liksom skrika ut. Jag brukar säga så här, säg efter mig, hej! Och så skriker alla, hej! Och när det hände, när de hörde att det var 300 personer som... För det är ett bra sätt att ta killar på. Ah. Just det här att man liksom... Att man,
yo!
Ja, men det precis. Och kanske också en sån här morgon när man är trött. Att man ändå får liksom skrika ut. För att jag tänkte att många kanske var trötta, kanske hade lite ont i huvudet. Det var skönt att bara få frigöra...
Bilar, snus,
ja, men lite bastu! Lite så.
Mm.
Så de fick skrika ut liksom, hej! Och när det hände, då förvandlades rummet. Då såg jag direkt att shit,
här finns det strån.
Här finns det potential. Och de kände också själva, shit, vi låter tillsammans. Så låter mycket
liksom.
Sen efter det var det som att bara åka på en räls. Jag körde dansuppvärmning, jag körde igång min låt, jag började Och när de här människorna började sjunga, alltså på riktigt, jag gjorde så, här så att jag körde killarna för sig och tjejerna för sig.
Så det var tre tjejer och så var det ute
två. Ja, men precis, exakt. Och framförallt då de här partierna när killarna fick sjunga själva, alltså de sjöng så bra. Det lät så, jag stod med gåshud. Jag var bara så här, men gud, vad är det här? Är det Orfe Drängar jag har att göra med?
Alltså, det är fantastiskt.
Men... de sjöng så bra. Och det är inte så ofta som jag jobbar just med många män.
Nej.
Och det blir en sån
tråkigt tycker jag. Det borde vara mer så.
Ja, men det är roligt med båda delar. Jag menar, man är van att höra en typ av klang. Men det är också kul att liksom få testa hur det är att jobba med en manskör. Mm. Liksom. Det var så bra. Mm. Så när vi slutade efter en och en halv timme, då var det liksom bara så här. Alltså det var så fantastisk härlig stämning. Ja. Och det var så glädje. Och jag var så lycklig att jag hade lyckats ro det här i land.
Ja, det här kommer aldrig gå.
Ja. Och än en gång, tack för att jag inte fick veta innan. För då hade jag gått och varit nervös i 2 år för det här innan. Liksom, hur jag skulle få ihop det här.
Mm. Ja, men vad häftigt ändå när man tänker att det här är en omöjlig situation och så ja. man ror i land.
Hur gör du när du hamnar i sådana? För du måste ju också hamna med det med dansen, tänker jag.
Ja, det är faktiskt det värsta. Alltså, vad heter de nu då? Det som jag alltid glömmer, som jag var på, det var det förband jag var på, kommer du ihåg det?
Ja, uppe i Norrland. Ja,
inte Cotton Club, inte, men det är så här, vad heter de?
Mando Diao.
Nej, inte Mando Diao. Nej, men det är ändå så här, de är 12 stycken bandmedlemmar, så har vi en klientel som är typ 20 år.
Exakt. Ja. Ja, det är de. Alla våra poddlyssnare vet vilka de är.
Ja, och där, alltså, när jag skulle gå upp då klockan 12:30 och ha cha-cha-cha. Den vann jag ju inte heller.
Jag gjorde
4 minuter cha-cha-cha själv och de bara buade ut mig. Och så var det en kille som sa så här, på väg ner, som bara, that went well. Ja, det var hemskt. Usch. Nej, men alltså, hur kan man tänka så, bara nu ska Tobias Karlsson från Let's Dance komma och göra cha-cha-cha med er grabbar här. Nej, det var ju så dåligt. Men alltså, när man har ett klientel, och det har jag lärt mig också, alltså män är ju svårare. De får ju inte gråta eller skratta. Nej. Eller så, men det är mycket svårare som en sån Riksbyggen eller på Sandvik liksom, när det är mycket män som bygger och sånt där. Så är det, men det är där som det kanske är allra viktigast. Men de här männen på Sweco kanske är de som du behövde sjunga mest av alla.
Ja. Och just också, man märker ju, när några börjar, då vågar ju alla. Ja. Och liksom efteråt så kom de fram och bara så här, shit, det här var så himla kul. Ja. Och det är så härligt att kunna få höra det av en 25-åring, att han på riktigt kan säga att det var kul att sjunga Säg mig och säg mig och säg var vi står.
Ja, säg mig, precis.
I liksom en timme. Och ja, så roligt. Ja. Jag var så lycklig. Och det blir också... det blir en känsla i kroppen när man märker att man liksom lyckas. Det är en sån härlig känsla.
Ja, berättigt. Apropå säg mig, så var Carola där i morse och lyssnade på Emma. Hon har ju varit med i hennes liv, så hon kom ju hälsa på henne på sjukhuset. Och Emma har ju haft henne som idol liksom under hela hennes uppväxt. Så här, så när hon kom in med hennes familj så trodde hon att det var en typ en hägring. För de bara hallucinerade igen liksom, så medicin. Nu är Carola i mitt sjukrum, alltså det här händer liksom. Nej. Inte, det är helt absurt liksom. Ja, så fint. Nej, hon är väldigt coolt. Ja, men jag tänkte faktiskt gå tillbaka lite till det här med kroppsfixering. Jag gjorde nämligen ett inlägg för några veckor sedan, eller förra veckan naturligtvis. Och jag pratade om att man kämpar du också med din vikt. Och det handlar ju då om att man ska, det handlar faktiskt om vardagsmotion. Man kan börja ta trapporna istället för att åka hiss, man kan gå till jobbet istället för att ta bilen, man hoppar av tunnelbanan en station innan och går sista biten. Man får in den där viktiga vardagsmotionen. Och det handlar verkligen om det, att det handlar inte om att man skulle gå ner i vikt, och det som var grejen, det var bara att man skulle få må bättre. Och då fick jag ett sånt fantastiskt meddelande från en tjej som heter Maria Hermansson. Jag tänkte att jag skulle läsa upp det, så jag vet inte, spännande frågeställning här. Såg ditt inlägg om vardagsmotion, superbra, men utropstecken, varför börja prata om att tappa kilon? Varför är vikten i centrum? Det viktigaste är att röra på sig, en tanke i all välmening.
Och då så och jag förstår det här, alltså det är inte viktigt att ska bara sätta dem överhuvudtaget. Men jag vet också hur många av mina klienter och sådana människor som kämpar med det, och det är inte bara för att bara de ska gå ner i vikt för att det är ett kroppsideal, det är för att de ska må bättre. Och det handlar om att må bättre. Så jag skrev så här: "Hej finaste Maria. Jag brukar sällan prata om viktminskning, men en del människor behöver inte bara rusta sig för framtiden eller få en hälsammare livstid. De behöver gå ner i vikt för att må bättre. Filmen är inget, har inget med kroppsideal att göra, bara välmående. Jag tackar för ditt meddelande." Och då så skrev hon så här. Jag läser lite konversationen. Ja. "Hej igen. Jag förstår absolut din tanke. Men tyvärr är det inte så enkelt för oss som är tjocka. Vi har blivit informerade, mobbade, itutade, visade på och tjatade på i hela vårt liv att liv blir så mycket bättre om du bara blir smal och går ner i vikt. Sanningen är tyvärr att vi inte mår bättre för att vi går ner i vikt. Vi mår bara sämre. Det visar sig nämligen att det inte var lösningen. Tyvärr har man aldrig blivit informerad om att rörelse är viktig för kroppen, utan att man vill gå ner, bara ska gå ner i vikt. Tänkte bara att du som är en sån genomgående och fin person kunde visa oss tjocka, men framförallt omvärlden, att vikten inte är en grej, utan rörelse för alla. Att rörelse är bra." Stor kram. Och det var så fantastiskt det här. Det var, jag tycker, en sån otroligt fint formulerad tanke. Och det är så jävla bra sagt. Så tack Maria för det här. Jag svarade så här: "Jag lovar att fortsätta jobba med exakt det. Och lovar att du aldrig tror att jag strävar mot något smalt ideal. Jag fattar att det ligger så mycket trauman bakom ibland. Men jag vill också att alla ska få vara exakt som de vill. Men många måste också upplysas hur man får bukt med sin vikt. Som du säger så vet inte alla hur man i alla fall får större chans att lyckas med bra kost och vardagsmotion. Massa kärlek och tack för din engagemang." Och då svarar hon bara: "Tack själv för att du vill vara med och göra skillnad för oss tränade tjockisar." Det var en otroligt fin kommunikation. Och jag är så lycklig för dina ord, Maria. Det var jättefint. Så tusen tack för att du ville upplysa oss.
Otroligt viktigt. Alltså för att jag kan tänka mig det. Om man har levt som överviktig hela sitt liv, så har man hört: du ska gå ner i vikt. Men som hon skrev, just den här att anledningen till att man tränar och rör på sig är också för att man ska må bra. Det handlar inte bara om att man ska ändra sin kropp. Liksom, utan, och det är faktiskt två skilda saker på något sätt.
Och för mig så är det väldigt viktigt också. Jag tror att många är så fokuserade på vikten, så för att fånga upp dem och få förändringen i deras liv, så är det den man måste fokusera på. Men vill du må bättre? Ja, fast många stirrar sig ju blind på den här vågen och vikten, så för att få in dem och kunna hjälpa dem, så måste det vara det som man fokuserar på i början. För att det är som, inte för att det ska bli någon skillnad på vågen, för att du ska gå ner i vikt, men för att du ska faktiskt må bättre. Och för att fånga upp dem och ge dem en chans, så vill jag ju bara göra det.
Det är jättebra. Jag tänker, om jag går till mig själv igen då, när jag hade min viktresa här, så började jag med mina promenader för att jag ville gå ner i vikt. Men sen nu när jag har nått min vikt som jag vill, nu vill jag inte sluta gå ner eller sluta gå mina promenader, för att det är de som gör att jag mår bra. Alltså, förstår jag menar? Jag får ju så mycket energi av det. Så om man försöker istället att vända på det då, att man inte tänker på att man behöver kanske i första hand gå ner i vikt, men att man tänker att man bara vill få in den här välmående känslan som man får när man rör på sig.
Men tror du att man skulle, och tror du att våra lyssnare tänker så här, om jag sagt så här bara: "Vill du må bättre?" och inte säger någonting om vikten, att man skulle haja till och så här bara, hade det varit det som hade varit det säljande argumentet för att man skulle faktiskt vilja göra en förändring?
Vet inte. Testa. Det kanske blir mindre pressure att bara: "Vill du må bättre?" Bara punkt. Inte förändra någonting. Hur du ser ut eller någonting. Vill bara må bättre.
Men jag tänker bara på att som en själv. Om man kämpar med någonting som man vill bättre. Och man kanske tror att det är det som man vill. Jag tänker bara att man inte ser själva. Vad det grundar sig egentligen. Jag tänker det jag menar. Att alla alltså, har ju någon gång tänkt sig bara: "Det här skulle jag vilja ta tag i." Liksom. Om då inte någon knäpper på näsan. Jag bara: "Ja, här, nu kan jag lösa dig." Fast det egentligen är ett underliggande problem. Så kanske man inte ser varför det här kan få hjälp.
Absolut. Ja, eller också är det så att just viktnedgången blir en bonus. Till att du mår... Om man istället trycker på då: "Vill du må bättre?" Och så bara: det här ska du göra för att må bättre. Pratar inte om vikt, ingenting. Och sen bara så inser man: "Shit, jag gick ner i vikt också."
Ja, precis. Jag förstår det. Och det är utopin. Det är det jag menar.
Jag tänker just då till människor som där det blir extra känsligt och extra nära när man pratar om vikt, mm. så kanske inte det man, den vägen man ska gå, utan nej. Man ska istället...
Jag fattar.
Det är lite grann samma, det här är en jättekonstig jämförelse, men jag drar den ändå. Som både du och jag, vi har vuxit upp med, i alla fall jag har gjort det, med stränga körledare mm. som sa så här: åh, ni sjunger fel, så mm. där ska det inte vara.
Nej.
Och det gör att man låser sig mm. och till slut så kan man inte prestera. Men om man gör tvärtom istället, att man liksom, shit vad bra det här låter mm. men vet ni vad, om vi gör så här mm. så kan det kanske ta det en nivå till, eller liksom, ska vi testa det här istället? Då är man öppen och tänker inte mm. på något annat sätt. Nej, än precis. Att det bara ska bli bättre och bättre. Och att det... ja, förstår du vad jag menar?
Det blir typ som om man skulle träna fel. Så bara så här, ja, det där gick ju jättebra. Och om du gör så här, inte bara men.
Nej,
ta
precis.
Bort men.
Nej, men precis. Ja. Ska vi testa det här istället?
Ja, precis. Liksom. Ja, men det är bra. Ja. Jag tycker bara det är en väldigt...
Det var en bra tanke som hon hade där. Alltså. Jag gillar hennes inlägg.
Ja. Underbart. Så tack Maria. Tack för den här fantastiska kommunikationen. Det var underbar. Så med, av hela mitt hjärta. Tusen tack.
Innan vi går på listan, Tobias, så måste jag bara få visa. Alltså, vi hade ju en lista härom veckan som handlade om godis. Kommer du ihåg det? Så här, godis från förr. Ja. Och igår på kören så kom en av våra lyssnare, Åsa Claesson, fram till mig med de här godisarna.
Orkar
som jag då
inte.
Pratade om. Violtabletter och refresher. Ja. Alltså... Hur underbart. Det här är som nostalgi. Och ser du, violasken ser exakt likadan ut som den gjorde då.
Men alltså, men det här är ju som att det är som nostalgi i det här.
Det här ska in på museum.
Ja, men det här är, men det passar perfekt också in i den här lägenheten som är lite som ett museum. An old man's home.
Nej, men jag blev så himla glad. Ja,
men
vilka gulliga lyssnare vi har.
Den tredje, det var ingenting.
Nej, men det var ju Trojka i Norge. Hon hade väl inte varit i Norge nu, ja, Åsa.
Vadå,
men jag har fått jättefina Trojka förut från andra körmedlemmar. Så att jag är så glad för det. Mm. Nej, men det här var så gulligt. Jag blev så glad. Så tusen tack, Åsa, för det.
Ska vi äta dem här sen, eller?
Mm, kanske.
Ja.
Eller ska vi spara dem nu och bara titta på dem?
Titta på det här då. Så. Mm. Ja, men det är dags för listan.
Här kommer den.
Veckans lista.
Tobias, när vi spelar in den här podden så är det ju då en stor dag för Sverige. Vi ska få en ny regering.
Mm.
Ministerposterna ska avslöjas eller vilken sekund som helst.
Mm.
Så vad är det vi ska lista idag?
Ja, men vi ska lista de regeringsposter och ministerposter som vi skulle tänkas att ha.
Ja.
Ja, där vi tror vi skulle kunna ha ett jättebra jobb.
Mm. Mm. Lite ödmjukt sådär.
Ja, väldigt, väldigt, väldigt bra.
Ja,
ja. Och vill du börja?
Men du får jättebra
börja. Ja, men jag tänkte att, alltså, jag vet att det finns ju inte den här posten än. Men jag tänkte att det finns ju i andra länder. Det finns ju både i Japan och det finns i England. Och den här ensamhetsministern.
Som jobbar helt ensam.
Ja, helt utan regeringen.
Inga arbetskollegor.
Och nu är det arbetet en Rexit. Regeringsexit. Rexit. Rexit. Ja, nej men det är alltså de drar hand om ensamheten. Alltså som försöker lösa problemen med ensamheten i landet.
Aldrig talas om.
Har du det? Nej. Det började i England. De var de första som hade en ensamhetsminister. Och sen så har de nu finns också i Japan. Mm. Och bara för att lösa... För det sitter så sjukt många människor ute i landet som bara känner sig ensamma. Mm. Och det är ju en stor del av varför vi har så mycket psykisk ohälsa.
Mm.
Så att jag tänkte att jag tar tag i den lilla problemen.
Det var jättebra.
Ja.
Och gör en ny ministerpost.
Ja. Alltså, justitieministern i all ära, men det här kanske är det viktigaste vi löser, de som faktiskt mår dåligt av att sitta ensamma på kammaren. Alltså, och många äldre naturligtvis, som bara, det är min största mardröm.
Mm.
Att få hamna där och bara få sitta där och inte ha någon att prata med. Ja. Så att, alltså, det tänker jag, den postar jag.
Det är fantastiskt. Gud, vilken bra post.
Mm.
Ja, jag är ju då inne på bostadsminister.
Ja, du har ju haft en del bostäder.
Ja, haft en del bostäder. Och jag har ju börjat lära mig lite grann problematiken med bostäder och hur man skulle kunna liksom effektivisera och se, alltså hjälpa människor som är hemlösa. Mm. Till exempel, hur kan vi... Vi måste göra någonting åt det.
Mm.
Det är inte klokt att folk ska sova på gatorna. Liksom. Så... Bostadsminister. Och sen tänker jag också återigen då. Att sätta guldkant på våra städer.
Mm.
Nämligen att bygga lite schyssta skyskrapor.
Ja.
Men jag förstår inte vad vi är så rädda för. Förstår du? om du har en skyskrapa, förstår du hur många lägenheter du får plats i en skyskrapa? Mm. Det är så effektivt byggande. Mm. Det är en liten plats du behöver använda, men du bygger på höjden. Mm. Vad är vi så rädda för i det här landet att bygga på höjden? Jag fattar inte det. Vi har de här norra tornen, men det är ju ingenting om man jämför med skyskraporna i New York.
Ja, de är så sjukt coola också ju.
De är ascoola.
De skymmer en del sikten. Alltså, det är ju ett jobb.
För att du bor på andra sidan.
Jag ser ju inte igenom dem. Nej, jag sitter som är barn. Det är ja,
men om du hade satt spegelglas på dem, då hade du kunnat spegla dig själv.
Ja,
vad
gör du nästan? Alltså, det är ju nästan spegelglas. Alltså.
Är det så?
Alltså, jag skulle aldrig vilja bo i de husen. Alltså. Man ser allt.
Är det så?
Alltså jag har en kikare. Mm. Och då sitter jag och tittar på den här. Ja. Alltså, det är mycket bättre. Netflix. Netflix. Det blir kallat för Netflix, brukar jag.
Jaha,
Netflix.
Mm. Victor Frisk bor i de här.
Ja, ja. Ja, men det är ju så otroligt. Det är som ett akvarium liksom. Man ser precis allting.
Ja.
Ja. Alltså inte är så långt upp, alltså bor man på 36:e våningen.
Det är lite svårt att se, men resten ser man. Men man kan ju göra det på ett annat sätt. Man kan göra så att man inte ser in, men man ser ut. Det finns ju möjligheter. Jag menar, glas idag har ju kommit ganska långt i framkant vad det gäller hur man ser. Men vad jag tänker så här, framförallt så tänker jag till exempel området nere vid Värtahamnen där. Tänk om man gjorde ett helt område. Alltså
det är på väg.
Vad säger du?
Det är på väg.
Och göra skyskrapor.
Nej, det är inte skyskrapor, men de ska bygga om hela Värtahamnen i alla fall.
Men gör det nu då. Bygg skyskrapor där. Tänk dig om man gjorde liksom ett mini-Manhattan där nere. Med bara en massa coola skyskrapor.
Fast vi har ju det jag bor där. Det är som ett mini-Manhattan.
Ja, men det är två.
Nej, men, ja, men,
och så dina hus, de är 13 våningar. Det är ju ingenting. Nu pratar jag 150 våningar.
Oj, vad många.
Nu ska vi liksom utnyttja the sky.
Fast, vet du vad jag tror dock, om jag ska vara helt ärlig, om du som bostadsminister vill komma med tips och råd och så här. Det måste ju vara en grund till att man inte bygger på höjden. Jag tänker bara få ut upp vatten.
Skönhetsrådet.
Nej.
Det är det handlar om. Och vi ska inte förstöra the skyline over Stockholm. Vad förstöra? Vi förgyller den ju.
Fast det kan inte vara det. Tänk att få det vatten på 113 våningen. Det kan inte vara lätt, kan jag säga. Alltså den häver till fetten. Alltså, du måste ju upp med ett vattentorn som är...
Ja, men hur svårt?
Hur funkar det?
Om det går på hela Manhattan, varför skulle... Om man kan det i Amerika.
Om det är så korkade som amerikaner är. Och de klarar.
Och de lyckas. Då tror jag nog vi klarar av det också.
Är det så?
Ja. Vi har ju också så mycket vatten runt omkring. Det vill bara ta sjövatten då. Ja. Och så sätter man på en sån här renare på vad heter det? På... kranen.
Vad är det ord du letar efter? Vad heter det nu det här? Det kommer vatten ur. Vad är det man fyller Globen med? Vad är det kommer ifrån? Ja. Ja.
Man sätter på bara renare på kranen och så är det sjövatten. Då blir det ju miljövänligt också.
Ja, precis. Men hur får du upp det? Det är det jag menar.
Men det är bara någon som får stå och pumpa lite. Hur svårt kan det vara?
Ja. Du, jag tänkte ta kulturministerposten.
Ja.
Ja. Och jag tänkte så här att jag delegerar, för jag har ju inte tid här. Jag har ju en massa föreläsningar att göra. Så jag tänkte, jag sätter Lisa Nilsson där.
Bra.
Och så tänker jag att hon får ta den. Alltså, men jag tänker att jag kan vara som en
coach.
En coach, ja. Ett bollplank då och då i viktiga frågor. Som när vilka operor ska upp på balletten, alltså på operan, tänker jag. Sen saker som jag kan mycket om. Jag kan ju inte allting. Hon kan ju mycket om kanske om poplivet och så här, tänker jag. Hon kan ta den delen. Mm. Och kan jag ta lite dansdel då. Det är inte så mycket dans i Stockholm ändå, tänker jag.
Det är det. Dansens hus.
Ja. Mm. Jag nämligen på Dramaten igår.
Mm.
Och såg lite den nya uppsättningen av Ett dockhem.
Mm.
Av Ibsen. Och jag blev lite förfärad. För jag tycker att det var i och för sig innan premiär. Det var det så. Men att jag tänker att även om jag går på Dramaten. Och det nu är innan premiär. Så förväntar jag mig att det är högklass.
Mm.
Eller hur? Det är Dramaten. Alltså. Och det var Jockes första visit på Dramaten. Och det han fick med sig var väl en medioker upplevelse. Man ska säga. Det var
helt,
ja. Det vill säga, det var, alltså Marie Göransson var med och spelade här. Och,
dansade hon?
Nej, hon dansade inte. Men hon spelade doktor i det här då. Kan du Ett dockhem?
Nej.
Vet du vad det är? Alltså det är Henrik Ibsens verk. Ja. Så mycket var jag också med. Men jag satt hela tiden under den här föreställningen så här. Hur i, ursäkta uttrycket, helvete kan det vara att jag inte vet om vad det här handlar om? Mm. Man har hört Ett dockhem, alltså liksom, vad Henrik Ibsen, hur många år som helst.
Ja, verkligen.
Ingen aning. Den här Nora då som har någon skuld till... Någon kamrer och så här. Och hennes skam och att hon har gjort någonting bakom sin mans rygg och så här. Men alltså, historien är helt borta.
Och varför heter det dockhem? Alltså det är så här, varför heter det dockhem?
Och det har ju inte klarnat nu efter du såg den här. Nej,
inte egentligen. Och det sjuka,
då har de inte gjort ett bra jobb på den.
Jo, men det kanske, ja, men hon säger att det som är dockhem är hemma i slutet.
Ja, och det räcker för att sätta titeln på.
Vad tänker du på hela det här? Och tänker bara, vad ska det heta? Om hon sa ju dockhem i slutet, det måste det är så konstigt. Men i alla fall, men det sjukaste var igår då att det går så där, de kommer regissören, regissören som är då Anna Pettersson som har regisserat den här föreställningen, kommer in och bara, ja, du är en skådespelare borta som är sjuk så här, ja. Och den rubriken kommer läsas av sufflösen liksom. Ja. Och jag bara så här, ja, visst. Fast det är ju väldigt konstigt att de där, det finns liksom nästan, hans roll är så här, de ska, det är som lite slapstick och så här, de ska reagera från varandra och så här. Så det sitter tre tjejer så här och har en hel scen med då en fiktiv person som inte är där så här, och bara läser replikerna.
Men betalade du för den här?
Nej, jag betalade inte för den här, alltså, men ändå så här, hur, det är svårt att greppa.
Ja, nej men jag förstår det, nej men det här, det kändes ju inte som att de fick en riktig chans liksom.
Nej, men och tänker jag så också att det var också på Dramaten så här, och det kanske var ett konstnärligt uttryck, men man såg när skådespelarna gick med sina nya kläder in på scenen och försvann bakom ett skynke så här. Man var så här, det försiggick ju som saker på scenen, men så här, bakom i kulisserna så såg man folk som gick fram och tillbaka så här, ungefär som en revy på.
Men det kanske var det som var ett dockhem, att allt skulle liksom röra sig hela tiden, alla skulle vara som dockor.
Ja, du kanske har läst in mer den här showen än vad jag har gjort.
Jag har läst, jag förstår.
Nej, men jag tänkte bara att jag skulle vilja, jag skulle nog ta slå ett slag då för Dramaten, så fick ju alltså fick ta sig i kragen igen.
Mm. Jättebra. Jag har också kulturminister.
Ja.
Men jag har också ett ben till som jag tänker på då vad det gäller, för att det som är viktigt, och jag hoppas nu när de nu avslöjar den nya regeringen, att det är en kulturminister som har jobbat med kultur. Mm. Att det är någon som jobbar. För att en sak som man glömmer bort, många människor som jobbar inom kultur är också egna företagare. Mm. Frilans. Mm. Och det är speciellt att leva som frilans kulturarbetare.
Yeah.
Så att det behöver vara någon som förstår den problematiken. Att har man inget jobb, då får man ingen inkomst heller. Är det så att en föreställning blir inställd på grund av covid i 2 år, ja då har du ingen inkomst. Så att jag menar, det är inte, man måste se liksom helheten. Det är också långa perioder när folk kanske går helt arbetslösa. Vad gör vi då? Sätter vi dem bara på A-kassa och sen det går? Eller kommer man upp dem med något alternativt som en kulturarbetare kan jobba med? Mm. Inom kultur, finns det liksom andra ställen där man kan hoppa in när man är mellan jobb, mellan föreställningar? Till exempel.
Ja, man kan vara kuliss för att man slipper se folk som går bakom på
precis,
Dramaten.
På Dramaten, precis. Så att jag känner att det här, att vara kulturminister, det är inte bara det att jag rör mig i finrummet.
Nej.
Det räcker inte. Man måste sätta sig in i problematiken, och det blev väldigt tydligt under coronapandemin, för att kulturarbetarna fick ta väldigt mycket skit.
All största smällen kan man
verkligen
säga. Vården och kultur fick verkligen precis ingen prioritering överhuvudtaget.
Nej.
Ja, men jag tänkte, jag tar väl ändå jämställdhetsministern, tänkte jag. Hade du också gjort det?
Nej.
Nej? För jag tänker att jag en av de frågorna jag jobbar ganska mycket med, tänker jag. Vi i vårt land idag så är det ändå skrämmande att vi, jag vet att allt det här nu, i det här paketet som kom, så är det ju massor med skrämmande saker naturligtvis. Och det kanske inte låter så förfärligt, men jag tycker att vi tummar liksom på allas lika värde.
Mm.
Och vi börjar dela in folk i bås, och vem som är svensk och vem som inte är svensk. Och det är lite läskigt. Mm. Och det kanske inte är superstora förändringar just nu. Så här, men jag känner att det var så här det började. Liksom. Att vi börjar gå i fel riktning och att vi börjar tulla på vad som är rätt och fel. Och det är skrämmande. Och det får vi inte göra. Vi får inte glömma, och vi måste jobba. Och det är en kamp varje dag.
Mm.
Och jag den här gången när vi pratade om det i podden, i den här Belgrad katastrofen med de här tv-shower där man frågar sig om man är för eller mot homosexualitet, vilket är lika idiotiskt som att fråga om man är för eller mot svarta eller vita, eller om kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Alltså det är ju en icke-fråga. Så är det bara. Vi kan inte tumma på det här, och det vill jag slå ett slag för.
Såg du Jonas Gardells artikel i Expressen? Läste du den?
Mm.
Det var så många saker där som gjorde att jag liksom reagerade väldigt starkt. Framförallt det här han sa, de här människorna som då var mobbare när man var liten. Mm. De har nu kommit upp i positioner där de nu har... Från att jag har... Jonas berättade utifrån sitt liv. Från att det liksom har blivit accepterat att vara homosexuell på något sätt. Att det har blivit lite lättare att leva som homosexuell i Sverige. Så kommer man nu till en position då där de här människorna som var mobbare när man var liten. Nu är de in charge. Mm. Nu är det de som bestämmer. Så nu går vi tillbaka i tiden igen. Och det här är så läskigt. Mm. För att det som händer, det är samma sak som händer när jag sitter och bråkar med de här republikanerna. När några människor börjar att uttrycka sitt
missnöje
och faktiskt sitt hat mot homosexuella. Mm. Då hänger folk på. Då ser folk, ja men det är okej att tycka illa om homosexuell. Mm. Det är faktiskt inte, men jag behöver inte tycka att de är okej. Mm. Och det är där det börjar. Och det är dit vi är på väg. Och det är det som skrämmer mig. Och det gäller inte bara homosexuella, det gäller alla minoriteter överhuvudtaget. Ja. Det här är fruktansvärt.
Ja, men det är som att du sätter upp en stor box. Med så här, vad tycker du? Är det här, är du för eller emot? Mm. Allt. Alla minoriteter. Ja. Så här. Det ska inte finnas en sån box. Alltså, det är ju totalt... Totalt sjukt att det är en frågeställning. Mm. Och det är ju så, och det är klart att fan det blir personligt. Alltså om man nu sitter och är bi, trans, queer, alltså pan, homosexuell, minoritet, man är same, man är från Iran, alltså allting måste man bara, det blir så läskigt. Mm. Att man lever i ett land där det inte helt är självklart att alla har lika mycket värde. Det är ju helt makalöst. Mm. Så att nej. Men vi hoppas. Vi kan ju bli så här att det blir bättre. You never know. Jag bara ser varningstecknen redan.
Mm. Verkligen. Jag håller med dig.
Vad var det för ord de väljer? Vandel.
Ah.
Vandel. Mm. Så bara, vad betyder det? Liksom bara, en livsstil som är vad det betyder livsstil tror jag, som är annorlunda. Liksom. Mm. Och det är befogat då att utvisa folk på den grunden.
Mm. Alltså, ja. Nej, vi är på väg åt fel håll, ja. Helt klart. Okej, okay, min första plats. Nu är jag lite så här tudelad. För att ödmjukt så skulle jag vilja säga statsminister.
Ja, men det var väl en bra.
Men jag tänkte att den positionen är ju, då har man ju liksom, då har man kontrollen i sin hand.
Och den är Ulf tagit redan.
Den är Ulf tagit, ja. Men jag tänkte då i en perfekt värld,
ja.
Nej, men alltså jag tänker det är, man representerar Sverige ute i världen. Man för fram, man lyssnar på folket, man försöker att liksom göra sitt bästa. Men så finns det någonting helt annat då, för att vara, som jag också ligger och skaver. Jag tänker ju lösningar. Hur löser vi saker? Vi har ett problem i Sverige med vintern.
Mm.
Så att jag tänker, om jag skulle bli infrastrukturminister, då har jag ett jättebra förslag hur jag skulle lösa det här med vintern. Jag har legat och tänkt till då. För att våra gator är ett problem för äldre. Det är väldigt många människor, och inte bara äldre, det är unga också. Vi halkar, vi slår oss, vi bryter benen på vintern. För att vi har problem med det här när det blir blixthalka.
Mm.
Bilar kraschar, tåg, de spårar ur. Det är så mycket som händer på grund av vintern. Hur gör man då detta? Jo, vi har ju pratat förut i podden om att man skulle lägga värmeslingor i gatorna.
Ja.
Det här blir ju väldigt dyrt nu då, ja, när elräkningen, ja, går upp. Men då har jag en lösning på detta. Vi drar lite rör ifrån Island.
Ja.
För att i
det
Island,
blir billigt.
Det blir billigt. För att i Island, där har de ju då varma källor, vatten.
Mm.
Vatten i jorden som är varmt. Så om vi då drar ett litet rör ifrån Island, ja, till Sverige. Ja. Och sen så sprider vi ut det här röret då i våra gatsystem överallt.
Ja, det är makalöst, det är så bra.
Då kommer vi kunna gå i sandaler och flipflops på vintern. Inga gamla bryter sina ben. Nej. Alla kommer känna sig lugna när vintern kommer. Det kan vara snö runt omkring, men inte på gatorna. Snöt kan hänga i träden, det kan vara snö. Det kan vara julstämning i skyltfönster, ja, på tak. Det är också farligt i och för sig när det trillar ner snö då.
Får du ha värmeslingor där också?
Ja, kanske. Ja.
Men två rör kanske från Island.
Två rör från Island.
Eller ett från Budapest också, för det finns ju varma källor där
också. Också ett från varje håll, då blir det också jämställt.
Ja.
Inte bara Island som får...
Nej. Det är arbetskraft.
Och så arbetskraft, så precis. Men vad tror du om det här?
Ja, det är jättebra. Och har du sagt det här till Ulf Kristersson?
Nej, det har jag inte. Nej. Jag har inte hunnit det än. För att han blev ju statsminister igår.
Jag tänker att de har ju lovat nu innan första november skulle de ha löst det här med elpriset.
Ja.
Ja.
Alltså, och ett litet rör från Island, ja, hur svårt kan det vara?
Så, alltså, de finns för sånt här, vet du. Det finns några företag som levererar rör, antar jag.
Tror jag.
Ja, mm. Vi har inte några rörmokare i vår släkt, men vi kanske kan hitta någon.
Precis.
Känner du någon rörmokare?
Ja, ja, jag har en rörmokare faktiskt i min släkt.
Ja, ja. Mm. Men han kanske lägger,
han kan fixa det här från Island. Ja. Jag ska ringa honom nu så att han löser det här.
Mm. Var någon som sa om jag hade problem med rör, eller inte om det var någonting med det här. Ja. Ja, men vad bra, men, ja, men jättesmart alltså, för det där är ju verkligen en hjärtefråga för dig, du vet,
jag vet.
Det här med snön
och... Ja, men jag tänker också på alla mina grannar som är ute här och slirar runt.
Ja, du är så omtänksam, alltså, mm. Du borde kanske bli jämställdhetsminister, alltså, alla är lika mycket värda och så. Men det här med infrastrukturen är viktig också. Mm.
Vi har löst lite världsproblem.
Åh, vad vi har löst, vet du, men vi kommer inte bli bier som får dem en listepost. Har du ringt
den? Inte den här gången. Nej, nej, gud, jag är så besviken.
Tänk om de ringde så här, bara, vi har inte.
Vi lyssnade på fadern. Och nu känner vi så här, alltså det här med infrastruktur. Vi har försökt att hitta någon som är lämpad, men nej, det finns ingen. Har du lust att ställa
upp? Ja, och det här med socialminister, vi kanske inte behöver det. Vi behöver en ensamhetsminister. Ja, och då tar du den rollen, Tobias. Ja. För jag har inget att göra på tisdagen.
Nej. Ja. Härligt.
Underbart.
Tack för att ni har varit med oss den här veckan också. Vi ägnar än en gång, förlåt att podden är försenad. Ja. Vi säger bara
hej då.
I säng med Tobias och Gabriel.
Det här var en produktion ifrån Pod Agency.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.